den 24 juli 1997.
Så går vi utrikes imorgon, Ekot. Den lista som igår publicerades över vilande bankkonton i Schweiz kan också innehålla namn på högt uppsatta nazister. Det uppger judiska organisationer i USA.
Det är Simon Wiesenthal-centret i Los Angeles och judiska världskongressen i New York som kommer med uppgifterna. Uppgifter som alltså gör gällande att flera nazistiska nyckelfigurer finns med bland de namn på personer som under andra världskriget öppnade bankkonton i Schweiz. Konton som inte har rörts sedan dess. Det gäller framförallt sex personer på listan som Simon Wiesenthal-centret misstänker kan ha tillhört Adolf Hitlers allra närmaste krets och ägnat sig åt att samla in rikedomar åt nazisterna. Bland andra nämns en nära rådgivare till Adolf Eichmann, en person som också var befälhavare vid koncentrationslägret Theresienstadt. Bland namnen finns också den högste chefen för nazisternas säkerhetstjänst i Litauen under andra världskriget. De judiska organisationerna uppger att dokument i det amerikanska nationalarkivet visar att det inte bara var offer från förintelsen som placerade sina tillgångar i Schweiz, utan också just högt uppsatta nazister. Judiska ledare har under flera år arbetat för att de nu släppta listorna från den schweiziska bankföreningen skulle bli offentliga. Totalt finns drygt 1870 namn på listan, däribland finns sex svenska namn. Värdet på de tillgångar som finns på de offentliggjorda kontona beräknas till mellan 350 miljoner och 400 miljoner kronor. De överlevande judarna i USA som driver en process mot de schweiziska bankerna hävdar att det rör sig om över 160 miljarder kronor. Den schweiziska bankföreningen avser att i oktober presentera ytterligare namn på innehavare till bankkonton. Maria Eksedler, New York.
Om naziguldet den 7 augusti 1997.
Flera av de som överlevde förintelsen kan komma att få tillbaka guld värt en halv miljard som nazisterna stal under andra världskriget.
Det gäller 6 ton guld värt närmare 540 miljoner kronor som troligen kommer att överlämnas till personer som överlevde förintelsen. Efter andra världskriget bildades en kommission bestående av USA, Storbritannien och Frankrike. Kommissionen har distribuerat över 370 ton guld till europeiska länder som plundrades på sina tillgångar av nazisterna. De 6 ton är den sista posten, varav 4 ton finns hos den brittiska centralbanken och 2 ton hos den amerikanska. Enligt amerikanska källor som nyhetsbyrån Reuters talat med kommer beslutet att fattas på ett möte i London senare i år där 25 länder kommer vara representerade. Judiska världskongressen har också redan skrivit till utrikesministrarna i de länder vars centralbanker skulle ha fått guldet och vädjat om att det ska gå till privatpersoner. 4 länder har hittills givit sitt stöd till förslaget: Grekland, Österrike, Slovakien och Kroatien. Maria Eksedler, New York.
Den 7 september 1997.
Det tog mer än 50 år, men i helgen kom äntligen hyllningen till alla de svenska sjömän som seglade på haven under andra världskriget. 2000 svenska sjömän offrade livet. 800 av de överlevande kom till stenpiren i Göteborg för invigningen av ett minnesmonument.
Det här har många sjömän väntat på. Att få ett tack för sina insatser på havet under andra världskriget. De kring 2000 svenska sjömän omkom. Så det var en stor dag när kommunikationsminister Ines Uusmann hedrade krigsseglarna och invigde ett minnesmonument.
Jag har suttit en tagg här hela tiden.
Har du gjort det?
Nu är den borta.
Vad är det du har velat då?
Ja, det är för alla världens hamnslott och blev avtackade i samband med kriget slutade. Precis som soldaterna blev. Vi svenska sjömän, vi var de enda som inte fick tack så mycket.
Bland de 800 sjömännen på stenpiren träffade Gösta Åsberg sin gamle sjömansvän Sven Agnes Svensson, som sedan länge bott i Tasmanien. De båda skildes åt 1943 sedan deras båt blivit torpederad i Röda havet.
Det är 54 år sedan.
54 år sedan.
Vi skildes på järnvägsstation i Durban efter vi hade kommit i land från en konfererad svensk tankbåt, Pegasus. Vi hade 10 dagar i livbåten. Vi var i samma livbåt, där 2 livbåtar. Alla klarade livhanken. Det var inget som omkom.
Nu är krigsseglarna hedrade, mycket tack vare en journalist i Bohuslän som lagt ner ett stort arbete för att finna de svenska sjömännen världen över.
Jag började som journalist på Bohuslänen 62. Då reste jag runt i landskapet och träffade mycket gammalt sjöfolk. Och de berättade om de oförrätter som de hade utsatta för.
Och många har väntat på att få ett tack.
Ja, många har väntat på att få ett tack. Det har ju dröjt otroligt länge och det kan ju bero på okunskap men även ovilja, för Sverige var ju neutralt och på samma gång som vi exporterade malm till Tyskland så sålde vi kullager till England. Så jag tror en del av vill ha dratt en tystnadens slöja över svensk sjöfart.
Oktober 1997, Sverige.
Stockholm var platsen för en omfattande handel med stulna diamanter från tyskockuperade länder i samband med andra världskriget. Det visar tidigare hemligstämplade dokument i det amerikanska nationalarkivet.
Diamanterna kom främst från Holland och Belgien som var de världsledande i branschen. I samband med den tyska ockupationen av de länderna beslagtogs stora mängder ädelstenar, bland annat från judiska företag. Exakta siffror går inte att få fram, men ett stort antal diamanter smugglades varannan månad till Stockholm i krigets slutskede. Centrum för diamantförsäljningen i Stockholm var den tyska legationen. Legationen eller dess agenter använde också svenska företag och personer. Till exempel höll amerikanska agenter ögonen på dåvarande direktören för Grand Hotel i Stockholm, den tyskfödde Paul Meyer. Rapporten berättar att de stulna diamanter som passerade honom kom från Amsterdam. Flera välrenommerade guldsmedsföretag förekommer i rapporterna. Sigge Hallbergs guldsmedsaktiebolag, Guldvaruhuset, K. Andersson Hovjuvelerare AB. Huvudägare i de företagen var Heinrich Otto Decker, som beskrivs så här i rapporten från 1945.
Verkställande direktören för Hallbergs guldsmedsaktiebolag, Heinrich Otto Decker, uppförd på svarta listan, är en tyskfödd svensk välkänd för sina protyska nazisympatier. Han rapporteras ha fått diamanter från Tyskland. Han är också misstänkt för att ha handlat med diamanter som tyskarna stal i Frankrike.
Företagen sattes på amerikanernas svarta lista som publicerades i svenska tidningar. Ingen av de misstänkta tycks ha protesterat. Någon uppgörelse blev det aldrig. Kalla kriget kom emellan.
Reporter Göran Elgemyr, och materialet är framtaget i samarbete med Dagens Nyheter.
Fram i ljuset den 3 november 1997.
Ja, över 20 000 judar i Sverige registrerades i hemlighet under andra världskriget och fram till 50-talet av nazistiska organisationer. Det är en rad olika underjordiska register som kan ha skapats för att göra det möjligt att efter tysk förebild deportera judar från Sverige till dödsläger. Ekot har granskat de fram till idag hemlighållna arkiven.
Det är en makaber uppsättning underjordiska förteckningar och kortregister över judar, judinnor, deras anhöriga, tillgångar, företag och arbetsplatser som legat fördolda i Sverige sedan de upprättades före och under andra världskriget och in i 50-talet. Här finns allmänna förteckningar i bokstavsordning över judar och vad som kallas halvjudar och kvartsjudar. Här finns specialregister som listar varenda judisk läkare i hela Sverige. Ett annat om judiska tandläkare. Ett tredje listar industriledare och judiska företagare. Ett fjärde judiska militärer och militärer gifta med judinnor och så vidare. Andra delar av materialet är upplagt som lokala ortsregister över judar runt om i landet. Ekot kan idag redogöra för flera register som få personer någonsin sett. Ett av arkiven ligger nerpackat i två stora flyttkartonger här på Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. Det här arkivet har hittills varit stängt och bara känt av ytterst få personer. Men nu har Ekot begärt att få tillstånd att granska arkivet. Det här registret kallas för den Karlbergska stiftelsens arkiv. Stiftelsens grundare var civilingenjören och finansmannen Carl Ernfrid Karlberg. Han var en drivande antisemit och nationalsocialist. Långt in på 50-talet samlade han in uppgifter om judar i Sverige tillsammans med professorer, jurister, militärer och redaktörer. Han samarbetade också med en rad nazistiska organisationer. Även om delar av registren är försvunna framgår ändå tydligt noggrannheten med vilken registren förts. Här hittar vi minutiöst förda gaturegister av samma typ som Gestapo upprättade över judar i Tyskland. Ett av dessa register börjar med den stämplade överskriften Ohängda judar i Göteborg. Därefter följer en detaljerad förteckning nedbruten till nästan varje större gata i Göteborg. På Kungsgatan bodde det under kriget judar i nummer 5, nummer 46 och nummer 62. Helene Löv har doktorerat och forskat om nazismen i Sverige.
De föreställer sig att det existerar en judisk världskonspiration och denna världskonspiration ska avslöjas. Och det är också så naturligtvis att i deras partiprogram så står det att judarna ska berövas allt inflytande i samhället, och för att beröva dem det måste de veta var de finns.
Ekot har också studerat ett annat nazistarkiv över vad man kallar hel, halv och kvartsjudar. Det här, det så kallade D-registret, innehåller mellan 5 och 6 000 registerkort. Registret hittades helt överraskande förra året i samband med en fastighetsrenovering i Dalarna. Omsorgsfullt förseglat inuti en vägg upptäckte de nya ägarna närmare 3 000 registerkort för efternamn som börjar på bokstäverna K till Ö. Detta register, det mest kvalificerade som vi sett hittills, finns idag vid Svenska kommittén mot antisemitism i Stockholm. Men ingenting har hittills offentliggjorts om innehållet. Det här registret skapades av organisationen Sveaborg. Organisationen hade militära veteraner från finska vinterkriget och tyska Waffen-SS som kärnmedlemmar. Sveaborg såg sig själv som, citat, ett hemligt förband vars främsta uppgift var att bekämpa den inre och yttre fienden, slutcitat. Det märks också i D-registret så kallade judekort. De är standardiserade och enhetliga som ett myndighetsregister och ger ett skrämmande, effektivt, kyligt och kliniskt intryck när man bläddrar bland registerkorten idag. En fråga som hela tiden dyker upp är, vem var de? Dessa hängivna antisemitiska rapportörer, infiltratörer och registratorer i Sverige före och under kriget.
Helt vanliga människor. De kom från alla upptäckliga yrkeskategorier och delar av samhället. Men det är också så att det var liksom inte socialt stigmatiserande att vara antisemit. Det var ingenting som exkluderade dig från någon social gemenskap.
Inte förrän vinden vände för Hitler, då delar av det nazianstrukna Sverige föredrog att vända kappan efter vinden. Men om utgången hade blivit annorlunda, visar de svenska nazisternas juderister som Ekot granskat på skrämmande alternativ. Stefan Broschfeldt är forskare vid Stockholms universitet och arbetar med en avhandling om svensk fascism.
Om Tyskland hade gått in i Sverige så var marken förberedd för deportationer från Sverige till dödslägren utan större svårigheter, och det hade inte varit speciellt svårt att hitta samarbetsmän. Registren fanns och det hade alltså bara krävts egentligen en fungerande polisapparat för att sätta det hela i verket. Ungefär som i Frankrike. Det var upplagt för en sån utveckling.
Sa sist Stefan Broschfeldt vid Stockholms universitet som forskar om fascismen i Sverige. Mer om detta i kommande ekosändningar under dagen. Reporter var Christer Larsson.
Stulet guld, 3 november 1997.
Den amerikanska riksbanken smälte 1950 om hundratals tyska guldtackor med hakkors på och satte istället dit amerikanska stämplar. Det uppger tidningen New York Times idag och hänvisar till frisläppta dokument från banken och finansdepartementet. Tackorna var en del av det guld som Nazityskland beslagtog i de ockuperade länderna och från förintelsens offer. Guldet användes bland annat till hjälpinsatser i Europa inom ramen för den så kallade Marshallhjälpen.
Den 3 november 1997. Mer om svenska juderegistreringen.
Nazistiska organisationer i Sverige registrerade över 20 000 judar i slutet av 30-talet och under andra världskriget. Registren som misstänks ha upprättats som en förberedelse för deportation av judar från Sverige avslöjas idag av radions ekoredaktion. Ett av registren fanns hos den Karlbergska stiftelsen och innehöll detaljerade uppgifter om judiska familjers arbetsförhållanden och förmögenhet.
Här finns de registrerade, sida upp och sida ner. Namn och adresser på judar i Sverige. Noggrant kartlagda i väntan på ett nazistiskt maktövertagande i Sverige. Här på Arbetarrörelsens arkiv finns listorna idag. De skänktes hit i slutet av 70-talet och blev offentliga för några dagar sedan. Det var det nazistiska förlaget Svea Rikets förlag och dess ledare Carl Ernfrid Karlberg som upprättade listorna under 30- och 40-talet.
De nationalsocialistiska tidningarna och tidskrifterna vimlade utav just såna här typer av förteckningar, av artiklar om enskilda släkter, enskilda individer. Man använde dem ju också vid så kallade antijudiska kampanjaktioner. Man stod utanför judiska företag som ägdes av judar och delade ut flygblad till folk och uppmanade dem att inte handla där. Man satte upp antisemitiska klistermärken på deras dörrar och fönster och så vidare och så vidare.
Under andra världskriget upprättades liknande listor till exempel i Frankrike. Det ledde till deportering och död av tusentals judar. Just nu pågår i Frankrike en rättegång mot Maurice Papon som är anklagad för att vara ansvarig för tusentals franska judars död i tyska koncentrationsläger. Men registrering pågår även idag.
I årtionden så har det publicerats i olika, alltså både nationalsocialistisk press men även motståndarpressen, namnuppgifter på människor man ogillar. Men det finns alltså 2 fällande domar. För sånt här, det är inte olagligt att publicera såna här listor.
4 november 1997.
Före och under andra världskriget skedde en omfattande registrering av judar i Sverige där syftet var att de så småningom skulle deporteras till förintelselägren. Det berättade Ekot om igår. Dokument och protokoll som finns i Berlin visar att nazistregimen räknade med att ta hand om 8000 judar från Sverige och transportera dem till vad man kallade den slutliga lösningen. Jan Mosander.
1941 hade den tyska nazistregimen gett polisgeneralen Reinhard Heydrich i uppdrag att ordna med den slutliga judelösningen, som det hette. Utrotningen var i och för sig redan i full gång, men man tyckte den gick för långsamt och att den var illa organiserad. Nu skulle hela Europa definitivt befrias från judar. I januari 1942 så kallade Heydrich samman 14 andra ledande nazister till ett möte i en villa i Wannsee, som är ett förnämt villaområde i Berlins utkanter. Där drog man upp riktlinjer för hur mördandet skulle kunna systematiseras på ett bättre sätt. Man talade om infrastruktur och logistik och hur tågtransporterna till fasorna i dödslägren smidigast skulle kunna samordnas. Målet var att förinta 11 miljoner europeiska judar. Protokollet fördes av en annan känd nazistkorrifé, Adolf Eichmann. Och på sidan 5 i protokollet så har han skrivit ner att när tyskarna väl har fått kontroll över Sverige så ska 8000 judar härifrån också deporteras. Villan i Wannsee, där mötet ägde rum, finns fortfarande kvar i sitt ursprungliga skick. Den är idag ett mycket välbevakat museum och där kan man också hitta Eichmanns protokoll med raderna om Sverige. Men det finns nynazister som än idag ser Wannsee-villan som en kultplats, som en viktig påminnelse om sina rasistidéer. Och museichefen Gerhard Schönberner kan berätta om vidriga extremistbrev ända från Sverige där museiledningen anklagas för att ha ockuperat idolen Heydrichs högkvarter.
Det är en ziemlich ekelhafter brief, som jag bekommen habe. Det är adresserat auf dem kuvert to the occupiers of the Wannsee-villa. Das meint, vielleicht betrachtet man das...
Reinhard Heydrich, som ledde Wannsee-mötet, omkom några månader senare i ett attentat i Prag. Hans änka Lina Heydrich gifte senare om sig med en svensk restaurangman och de öppnade tillsammans ett pensionat i norra Tyskland som långt in på 70-talet kom att tjäna som ett vallfartsmål för gamla nazister.
Jan Mosander, reporter.
Den 6 november 1997.
Den svenska polisens mycket nära samarbete med tyska Gestapo under andra världskriget ledde till att åtskilliga norska motståndsmän fick sätta livet till. Det hävdade norske historikern Lars Borgsrud som tagit del av den svenska säkerhetspolisens arkiv från krigsåren här i Oslo.
Det är en nyutkommen bok, Nödvändig insats, som avslöjandena görs. Och som bland annat handlar om den så kallade Sundegruppen i Norge. En motståndsgrupp på ett par hundra personer men som svarade för huvudparten av sabotagen mot de tyska ockupanterna. Sundegruppen, till stor del fackligt aktiva sjömän, arbetade mot nazisterna och Franco-Spanien redan före världskriget. Och dess första ledare Martin Hjelmen greps i Stockholm av svensk polis redan i februari 1940, alltså ett par månader före det tyska angreppet mot Norge och Danmark. Den svenska polisen höll honom häktad i ett år innan han utlämnades till tyskarna. Han fick ingen advokathjälp och fick inte meddela sig med omvärlden före utlämningen. I Tyskland blev han så småningom avrättad. Polismästaren i Stockholm, Martin Lundqvist, hade täta kontakter med Gestapo och fick uppgifter av tyskarna som svensk polis kunde arbeta vidare på och på så sätt hjälpa tyskarna med att nysta upp ett större nät av norska motståndsmän. Många av dem mötte döden som ett resultat av den svenska polisens Gestapo-samarbete, hävdar historikern Borgsrud. Andra norska historiker som har grävt i svenska arkiv har funnit att Sverige under de första krigsåren kan ha skickat tillbaka ända upp till var tredje norrman som kom över riksgränsen. Också ett betydande antal tyska desertörer och Hitlermotståndare skickades tillbaka, i deras fall till krigsrätt och dödsdomar. Svenska historiker har låtit sig styras av tidsandan. De har långt in i vår tid undvikit ämnen och perspektiv som kan kasta tvivelaktigt ljus över svenska demokratiska hållningar. Det anser historikern Lars Borgsrud efter att ha grävt i svenska Säpo-arkiv.
Det är helt klart att för exempel Martin Hjelmen, som ju var kommunist, och den organisationen han var ledare av, som blev betraktet som kommunistisk, att en av grunden till att man inte har fokuserat lika mycket på dem som man har fokuserat på jöder, för exempel, är att de nettopp var kommunister och därmed blev sett på som inre fiender i efterkrigssverige.
Lars Borgsrud, historiker och författare till boken Nödvändig insats, intervjuades av Anders Thunberg i Oslo.
November 1997.
Ska den tyska regeringen betala ersättning till de människor som under andra världskriget utnyttjades som tvångsarbetare i tyska industrier och koncentrationsläger? Efter ett domstolsutslag i Tyskland har det tänts ett hopp hos de före detta tvångsarbetare som ännu är i livet. Men både regeringen och tysk industri gör allt för att slippa sitt ansvar.
Det är kraven från de här människorna som Tysklands regering nu försöker komma undan. Tjeckiska pensionärer som i 19-20 års åldern under ockupationen under andra världskriget kommenderades till tvångsarbete i Nazityskland. Bland pappren här hos tvångsarbetarnas förening i Prag finns namn på tyska industrier, kungörelser om arbetsplikt och inställelseorder.
No tak nu chcieli do to Berlina, do rotirovacího agru.
De kräver nu lön och ersättning för arbetet de utförde åt tysk rustningsindustri.
Tak, taková nějaká, nějaký způsob toho odškodnění.
Efter krigsförbrytartribunalen i Nürnberg och uppgörelser på 50-talet så betalade Västtyskland ersättning till överlevande från koncentrationslägren, framförallt till de som bosatte sig i västvärlden. Men det betalades aldrig ersättning för själva tvångsarbetet. Och en grupp polsk-judiska kvinnor driver nu en process för arbetet de tvingades utföra åt ammunitionsfabriken Union i Auschwitz.
Vi har schon einmal bekommen Geld für Gesundheitsschaden, aber nicht für Sklavenarbeit. Wir waren Sklaven. Ohne Essen, ohne Schlafen. Wir haben vielleicht 3-4 Stunden geschlafen im Tag.
Det är faktiskt Berlinmurens fall och enandet av östra och västra Tyskland som gör det möjligt för tvångsarbetarna att nu mer än 50 år efteråt ställa krav. För det är det enade Tyskland som måste betraktas som rättslig efterföljare till Nazityskland. Det har nu författningsdomstolen här slagit fast. Och i ett fall har en tysk domstol nu gett en tvångsarbetare rätt till löneersättning.
Med diesem einen fall in dem vi gewonnen haben, ist etwas sehr Neues passiert. Die Bundesregierung ist zum ersten Mal erfolgreich verklagt worden und wir haben in einem Fall gesiegt. Und das ist ein Präzedenzfall.
Nu väntas den tyska regeringen överklaga, för regeringen Kohl vägrar bestämt att betala individuell löneersättning för tvångsarbete. Det kan handla om hundratals miljarder D-mark till hundratusentals före detta tvångsarbetare, säger regeringen. Klaus von Münchhausen anser att det är ett omoraliskt spel i väntan på att de gamla tvångsarbetarna ska dö.
Ja, es gibt Dokumente von geheimen Treffen zwischen Topmanagern der deutschen Industrie und hohen Beamten der Regierung, wo sie sich vereinbart haben, auch in diesem Prozess so lange wie möglich zu spielen vor dem Gericht, bis alle gestorben sind.
Den 26 november 1997. Sverige och svenska ungdomars uppfattning om förintelsen under andra världskriget.
Larmrapporten visade fel. De svenska skolelevernas kunskaper om nazisternas förintelse av judar är inte alls så bristfälliga som påstods. I somras hävdades det i en skolenkät att var tredje elev tvivlade på att förintelsen ägt rum. Men nu säger forskarna som gjorde enkäten att siffrorna har tolkats fel.
Det var i början av juni som skolenkäten om rasism damp ner som en bomb. Hur står det egentligen till med elevernas historiekunskaper, frågade sig många. För i enkäten stod det att endast 66% av skoleleverna var helt säkra på att förintelsen av judar ägt rum. Många upprördes, bland annat statsministern.
Regeringen kommer i höst att vända sig till samtliga svenska hem där det finns barn i skolåldern och erbjuda information om vad som hände under andra världskriget.
Imorgon presenterar Göran Persson kampanjen om förintelsen. Men nu börjar forskarna som gjorde enkäten att backa och vill omvärdera sina resultat.
Det blir för grovhugget, för att det är alltid riskabelt, och kanske särskilt när det gäller ungdomar, att undersöka människors inställning till mycket viktiga, tunga frågor med hjälp av en enda fråga.
Det som gör resultatet osäkert är att ungdomarna fick flera svarsalternativ.
Framförallt tror jag när det gäller ungdomar och barn, vi hade drygt 17% i åldrarna mellan 11 och 13, kan nog inte gradera sina åsikter eller övertygelser på ett sånt sätt, utan jag tror att det blir ganska mycket slumpmässighet i hur de valde, ganska, det är helt säkert.
Nu när forskarna har räknat om resultatet visade sig att 80% av alla ungdomar är säkra på att förintelsen ägt rum. Och bland 16-åringarna, de som läst om andra världskriget, där är över 90% säkra. Det var alltså inte så illa ställt med historiekunskaperna.
Min erfarenhet som historielärare sa mig direkt att siffrorna var felaktiga, och Det visade sig ju sen också när man tittade närmare på siffrorna att analysen var inte korrekt gjord.
Den 30 november 1997. Mer dyningar efter naziguldet.
I Österrike har dokument hittats som visar vart Nazi-Tyskland transporterade sitt guld under andra världskriget. Guld som beslagtogs från fängslade judar smältes ner till guldtackor och deponerades i bland annat den svenska riksbanken.
Det var Schweiz som tog emot den största andelen av guldtransporterna. Hela 375 ton guld skickade den dåvarande tyska riksbanken dit. Till Sverige överfördes drygt 4,5 ton guld totalt. Så sent som i augusti 1944 deponerades 1,4 miljoner riksguldmynt hos den svenska riksbanken. Dokumenten som påträffades i Wien den här veckan kommer att kasta nytt ljus över vart det omstridda nazistguldet tog vägen. Den nuvarande tyska centralbanken, Bundesbank, uppger att originaldokumenten över guldtransporterna har försvunnit någon gång på 50-talet. Därmed har det inte tidigare gått att i detalj bevisa vilka länder som tagit emot det tyska guldet. Men innan de försvann hade en österrikisk affärsman som fått i uppdrag att kartlägga transporterna mikrofilmat alla dokumenten. Hemma hos hans änka, mannen dog för 20 år sedan, låg sedan mikrofilmerna i ett par plåtaskar under alla år. Affärsmannen skrev en omfattande rapport till den tyska centralbanken efter att han avslutat sin kartläggning på 50-talet. Och det var när den rapporten upptäcktes av en tysk forskare för ett halvår sedan som han kom de nu funna dokumenten på spåren. Mikrofilmerna innehåller 700 olika dokument där alla, små som stora, transporter finns noterade. Data över vilka ministerier i det tyska riket som lämnat in guld, hur stora mängder smycken som smälts ned, gjorts om till guldtackor, försätts med stämplar för att sedan deponeras i till Nazi-Tyskland vänligt sinnade länder. Totalt 9 stycken, med Schweiz som främsta mottagarland men också Sverige. Den tyska centralbanken anser att de funna dokumenten är genuina, men många frågor återstår. Bland annat hur en då drygt 20-årig österrikare kunde få tillgång till de topphemliga pappren. Kristina Gustafsson, Wien.
Den 1 december 1997. Mer om naziguldet.
Nazityskland stal motsvarande 1 miljard 133 miljoner kronor i guld från förintelsens offer och andra enskilda. Detta räknat i 1945 års priser. Det motsvarar mer än 18 miljarder kronor i dagens penningvärde. Det här visar en ny schweizisk undersökning som presenterades idag. Undersökningen gör anspråk på att vara den första som kartlagt flödet av guld till och från Hitlers centralbank. Och har kommit fram till att de schweiziska affärsbankerna förde in 3 gånger så mycket guld från Nazityskland som tidigare beräknat.
Den 17 december 1997. Mer om naziguldet.
Nu är klockan 12:30. Lunchekot onsdag.
Riksbanken hade väl sina misstankar om vad det här guldet kunde vara för guld.
Ja, Sveriges Riksbank lämnade inte tillbaka närmare 4 ton guld som man hade köpt från Nazityskland under kriget. Guld som troligen var rövat och som idag betingar ett värde av 300 miljoner kronor. Det har den oberoende utredning som granskat Riksbankens guldförvärv kommit fram till. Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, har deltagit i utredningen. Han säger att Riksbanken förmodligen förstod att guldet var stulet.
Riksbanken hade väl sina misstankar om vad det här guldet kunde vara för guld. Och det blev helt klart när de allierade varnade de neutrala staterna för att handla med egendom från Tyskland i januari 1943. Då var det helt klart för Riksbanken. Men redan dessförinnan så hade man alltså sina aningar.
Ändå fortsatte Sverige att köpa mer guld från Tyskland efter den uttryckliga varningen från de allierade. Varför?
Därför att regeringen ville att Riksbanken skulle köpa mera guld. Och jag kan bara spekulera om skälen till det, men det var säkert av hänsyn till förhållandet till Tyskland i stort. Och vi åtog oss alltså att köpa ännu mera guld efter den här deklarationen. Och det gjordes ganska omfattande guldaffärer under hela 1943 och in på 1944.
Nu säger ni i er utredning att ni inte kunnat finna några bevis på att judiskt guld har varit i Riksbankens ägo, alltså egendom guld från enskilda judar. Är det alldeles säkert att ingenting av det guld som vi köpte från Tyskland kommer från judar?
Nej, det är inte alls säkert. Vi kan varken säga det ena eller det andra. Men vi vet att det skickades guld från Tyskland till Schweiz och Italien som innehöll guld från koncentrationslägren 1943.
Men kan man inte snarare säga att det är högst troligt att också Sverige har haft guld från judar i koncentrationslägren i och med att de andra länderna hade det?
Ja, utredningen kan som sagt inte säga någonting i den här frågan, men det förefaller väl sannolikt att det är på det sättet.
Sa Harry Flam, professor i internationell ekonomi. Han intervjuades av Zoran Alagic. Och nu har vi Göran Elgemyr med oss i studion också. Från radions samhällsredaktion. Det har under lång tid undersökt den svenska hanteringen av naziguldet. Finns det några nya uppgifter i den här rapporten till Riksbanken?
Ja, det gäller ju vetskapen om det stulna tyska guldet, centralbanksguldet. Det har ju sagts tidigare att man visste från och med början av 1943 att det kunde vara stulet. Men den här undersökningen visar klart och tydligt att man redan hösten 1939 började diskutera sån här sak och den här frågan och fortsatte under 1940 och 41. Så man kan gott och väl säga att 1941 så stod det klart att det rörde sig om stulet guld.
Och ändå fortsätter man handla?
Ändå fortsätter man att handla. Ända långt in på 1944, sommaren 1944, så köper man 1,5 ton guldmynt från Tyskland. Trots det, alltså efter D-dagen, Tysklands nederlag är ju att vänta.
Varför tror du att man gör det sena köpet? För då hade de allierade redan varnat för att köpa guld från Nazi-Tyskland.
Ja, det är rätt egendomligt faktiskt. Det här kan man naturligtvis vara moralisk och fråga sig. Vi hade ju gett ett löfte till Tyskland att vi skulle köpa guld upp till 105 miljoner kronor. Och här resterade då ungefär 6 miljoner kronor eller vad det var. Så att vi uppfyllde vårt löfte helt enkelt. Och vi ville ha guld för att kunna spela en viss roll på den internationella valutamarknaden efter kriget.
Kan man säga något om att den här rapporten gör att Sverige kan se tillbaka på sitt handlande under andra världskriget med gott samvete då?
Nej, det kan vi inte göra. Och dessutom, vi vet ju inte heller, som Harry Flam sa, hur mycket guld ifrån förintelsens offer som kan ha ingått i de här centralbankstackorna som vi köpte.
Kan man någonsin få reda på det?
Det är möjligt. Det har ju gjorts fynd. Dels har USA visat upp papper från förteckningar från det preussiska myntverket. Dels lär ryssarna ha en ganska fullständig förteckning. Och då är det möjligt att kunna avgöra, till en viss del i varje fall, om det kan ha ingått guld ifrån förintelsens offer i de guldtacker som vi köpte.
Så om viljan finns så kan vi få reda på det.
Ja, framöver.
Tack Göran Elgemyr.
Och svensk television rapporterade i ämnet.
Holland kan komma att ställa krav på att Sverige ska betala tillbaka stulet naziguld. Riksbankens utredning om guldet, en utredning som kom idag, visar att Sverige fortfarande har kvar holländskt guld.
Det var Per Albins samlingsregering som fattade de avgörande besluten om naziguldet under kriget. Och regeringens åsikt var klar. Guldaffärerna mellan Riksbanken och Tyskland skulle fortsätta trots att de allierade i början av 1943 varnat de neutrala länderna att köpa stulet naziguld. Så sent som sommaren 1944 köptes det sista partiet, visar utredningen som kom idag. Det handlar om 1,5 ton av stulna guldmynt som Sverige köpte. Guldmynt som troligen kom från nazismens offer.
Vi vet att tyskarna konfiskerade guld från civilbefolkningen, från judar framförallt i Holland och Polen och på andra platser.
Vad hände med de här guldmynten efter kriget?
Det vet vi faktiskt inte. Vi har inte kunnat följa de guldmynten fram till idag.
Men vad riksbanksutredarna vet idag, det är att det fanns kvar 18 ton stulet naziguld i Riksbanken vid krigsslutet. 13 ton av det återbetalades till Holland och Belgien efter kriget. Den här uträkningen visar att Riksbanken fortfarande har kvar värdet av 5 ton guld i sina depåer. Det är värt 400 miljoner kronor i dagens penningvärde. Och av det guldet har riksbanksutredarna hittat ytterligare ett parti guld som nazisterna troligen stulit från Holland.
Att vi har hittat 1 ton guld som aldrig ingick i det holländska kravet, som kan vara holländsk guld. Och jag säger kan därför att serienumren på de tackorna och finhetsgraden överensstämmer med tackor som vi vet var holländska.
Och på det kan det komma holländskt krav då?
Ja, det är möjligt att det kan göra.
Rapport har tidigare avslöjat att Riksbanken sålde vidare stulet naziguld till industrin. Enligt utredningen idag var det också holländskt guld. Inget dokument i Riksbankens arkiv visar att guldet kom från koncentrationslägerfångar. Men nu går utredningen vidare i utländska arkiv.
Och är det så att vi får fram smält protokoll från tyska myntverket där det framgår vad varje tacka innehåller av mynt och smycken och tandguld och annat, så kan vi lätt konstatera alltså i vad mån som svensk tackor som vi köpte från Tyskland innehåller guld från koncentrationslägren.
Vad ska då hända med det stulna guld som Riksbanken fortfarande har kvar? Det här beskedet gav Tage G. Pettersson nyligen vid sitt besök i Auschwitz.
I uttrycket anständigt sätt så menar jag att Sverige som rättsstat och demokrati ska försöka och se till att vi inte behåller eller har någonting i den svenska staten som tillkommer andra.
Sverige. Rapport den 4 och 5 januari 1998. Oroväckande.
Fram till igår eftermiddag var det oklart var nazistkonserten skulle hållas. Konserterna är förbjudna eftersom musiken i sig innehåller nazistiska slagord. Danspalatset Yesterday i Brottby norr om Stockholm blev platsen. Polisens spanare hade redan i början på konserten identifierat 20 personer misstänkta för brottet hets mot folkgrupp.
Polismännen möts med flaskor som slås mot deras sköldar och mot deras hjälmar. Och när de trängs tillbaka, gruppen där inne, så utstår ett regn av flaskor. Man tömmer brandsläckare mot polismännen och så vidare.
Två orkestrar hann att uppträda i natt. Den amerikanska Max Resist och den svenska Vit Aggression.
Så hade orkestern trummat upp en extas i det här folket. Och det var i det läget vi kom in. Så de var mycket aggressiva. En aggressivitet som jag knappast har upplevt under mina 36 år i det här tjänsten.
Fler poliser sattes in och med hjälp av hundar lugnade publiken ner sig och tvingades att sätta sig på golvet.
I samband med inträngen så plockade vi ut troligtvis ledartyperna som då vi hade förspanat på. Och när de försvinner så försvinner lite av udden.
En efter en fördes nazisterna bort i 5 bussar som hyrts av Stockholms lokaltrafik. I bussarna videofilmades alla, bilder som också sedan kan användas vid eventuella åtal. Totalt fylldes alla Stockholms arrester med 314 personer från nazistkonserten. 25 stycken är anhållna för hets mot folkgrupp och för våldsamt upplopp. Men åtal väntar säkert åtskilligt fler.
Antalet aktiva nazister ökar i Sverige, även om ökningen inte är dramatisk. Det säger historikern Helene Löw, doktor i historia som forskar om nazistiska rörelser. I helgen hölls en nazistkonsert i Brottby norr om Stockholm. En i raden av de konserter som brukar hållas i Sverige. Och det är varken ovanligt med en publik på cirka 300 personer eller med utländska hitresta sympatisörer, säger Helene Löw. Däremot är konserterna viktiga för nazisterna, säger hon.
Ja, dels så är det naturligtvis en inkomstkälla. Och sedan så är det alltså, mer än en konsert. Det är ju aktivister från olika delar av Europa och även andra delar av världen som träffas. Det är politiska möten samtidigt. Det är en sorts happening helt enkelt, de här konserterna.
Men är det just viktigt att i grupp manifestera att man har samma åsikt?
Ja, självklart är det viktigt för dem att göra det, precis som det är för alla andra politiska eller religiösa grupper.
Nazistiska organisationer har många gånger lyckats få tag i bra konsertlokaler, ibland till och med Folkets huslokaler, eller som i Stockholm, ABF-huset på Sveavägen. Restaurangägaren i Brottby, han trodde att ett hårdrockband skulle spela in en rockvideo. Det var därför han hyrde ut lokalen. Nazistiska rörelser har också den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet, på ett för dem kanske positivt sätt. I Stockholm genomfördes i november en demonstration till minne av Kristallnatten. En demonstration där polisen aldrig ingrep. Och på Umeå universitet fick ju en nazist föreläsa under en timme och helt oemotsagt framföra sina åsikter. Händelser som kanske sporrar de här organisationerna, säger Helene Löv.
Det har varit ganska mycket aktiviteter på senare tid, även på många, så på många håll i landet. Det som egentligen händer, det händer på små orter där nya grupper formeras, där man också har haft en hel del upplopp, bråk, mindre konserter och så vidare. Det är där utvecklingen egentligen sker. Så att de är väl inne i en sorts, jag får inte säga att det är mer verksamhet nu under de sista månaderna än det har varit tidigare, men på något sätt är de väl inne i någon sorts uppbyggnadsskede. Så det har de varit under ganska.